P3, Sveriges Radio.
Rom, januari, år 41 efter Kristus. Bort. Han måste bort från det här vansinnet som utan förvarning exploderat precis vid det kejserliga residenset. Ryktena viskas inte, de vrålas. Kejsaren är mördad, ihjälhuggen av sina egna vakter. Nu drar rasande män från alla politiska läger runt med dragna klingor. Och ingenting säger att blodtörsten är stillad. Kanske lever alla med band till kejsaren på lånad tid. Till och med en obetydlig släkting som han. Med dunkande hjärta länger han på stegen mot detta av palatsets rum och smiter in bakom en draperi. Väntar och lyssnar. Anhämtningen blir lugnare. Tills han stelnar till igen. För instiger en soldat iför den kejserliga livvaktens hjälm med plym av fjädrar och får direkt syn på dem. Två fötter som sticker fram under skynket. Flinkt är soldaten framme, rycker undan tyget. Där står han, den döde kejsarens farbror. På sina knän ber han den hjälmprydde om nåd med sprucken röst. Men soldaten har ingen nåd att ge. Istället sträcker han fram sin hand, hjälper mannen upp och hälsar honom underdånigt som imperator, sin upphöjda ledare. Med en förvånad blinkning låter sig mannen trasslas fram ur draperiet, eskorteras ut genom palatset och rakt in i en ny era. Ett helt liv har han vistats i skymundan. Men nu är tiden kommen för Claudius att träda fram och ikläda sig den roll han kanske inte ens vågat drömma om. Kejsare över hela det vidsträckta romerska imperiet.
Det här är berättelsen om Claudius. Den romerska kejsarfamiljens hackkyckling som frystes ut och knuffades undan. Men som mot alla odds steg fram ur skuggorna vid precis rätt tillfälle. Och knep platsen som en av historiens främste män.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Det framstår kanske inte som helt riskfritt att låta sig utropas till Roms princeps, främste ledare, när man blickar ut över stan i januari år 41. Företrädaren ligger död i en pöl av blod. Hela hans familj är mördad. Och det börjar bli ordentligt stökigt bland medborgarna nu när ryktet om vad som skett börjar sippra ut. Att då stå som potentiell efterträdare är att tassa ut på mycket tunn is. Claudius känner till hur farligt det är. Och han vet också att det inte finns några garantier för att kejsarämbetet ska bli hans. Han har förvisso praetoriangardets, den mäktiga kejserliga livvaktsarméns stöd. Men för att ta sig hela vägen fram och få lov att titulera sig Caesar krävs mer. Senaten måste övertygas. Den reguljära romerska armén lika så. För att inte tala om folket, vars hjärtan måste vinnas. Och till och med Claudius själv verkar tro att det är osannolikt att han i slutändan ska lyckas. För trots att han tillhör en familj vars höga rang och släktskap med kejsarätten borde gett honom stjärnstatus från barnsben, är han en mycket oväntad kandidat. Inte en enda minut av hans liv har familjen förberett honom på att en dag bli Roms främste. Claudius räknades istället redan från början ut som en nolla. Som aldrig skulle åstadkomma någonting. Nu har han chansen att bevisa hur fel de alla hade. Alla som har fnyst åt och motarbetat honom. Ända sedan han var ett litet oskyldigt barn. Juli månad är varm i södra Frankrike. Floden Rhône kanske kan svalka lite. Där den flyter genom staden Lyon. Som när vår historia utspelar sig inte heter Lyon. Utan Lugdunum, i det som idag heter Frankrike. Men som på 10-talet före Kristus går under namnet Gallien och är en romersk provins. Men den gassande solen bryr sig inte om årtal, geopolitik eller namnbyten. Utan skiner lika brännande idag som den gör på den romerska adelsdamen Antonia. Och just hon har det kanske lite extra svettigt. I slutet av juli är hon nämligen höggravid. Kanske bävar hon lite för att föda sitt barn här. Även om det är en stad som tillhör imperiet är standarden långt från metropolen Rom. Men troligtvis förbereder hon sig utan att knota. För att hon befinner sig här ute i provinserna har att göra med att hennes make är en militär höjdare mitt uppe i en kampanj mot barbarerna i rikets utkanter. Germanerna. Med honom har hustrun Antonia, deras 5-åriga son, 3-åriga dotter och så det ofödda barnet i magen följt. Och den 1 augusti år 10 före Kristus föds han, vår huvudperson. Tiberius Claudius Nero Germanicus. Men för att göra det enkelt för oss ska vi kalla honom för bara tilltalsnamnet, Claudius. Och han är en gosse som borde ha alla möjligheter att bli en framstående man i den romerska offentligheten. Hans familj har nämligen verkligt tjusiga anor.
Båda Claudius föräldrar kommer ju från, så att säga, kejsarmaktens innersta kretsar. Så att han föds ju in i den Julius-Claudiska kejsarfamiljen.
Det här är Lovisa Brännstedt, antikhistoriker vid Lunds universitet.
Och Claudius mamma då, hon är dotter till Augustus halvsyster. Augustus är den första kejsaren. Det är han som för Rom från att ha varit en republik till en kejsarmakt. Och det är också Augustus som kommer att bli den stora förebilden för kommande kejsare.
Och att som Claudius var en del av en familj av den här kalibern, med krigshjältar åt alla håll bland både förfäder och levande släktingar, innebär medfödda privilegier. Maktpositioner i den romerska senaten, flådiga egendomar och en respekterad roll i offentligheten väntar för aristokratiska ynglingar. Ja, för de allra flesta alltså. Men inte för Claudius, ska det visa sig. Kanske märks det redan när han föds att han kommer sticka ut i mängden. Och ju äldre han blir, desto tydligare framträder det som gör honom speciell. Under uppväxten får han tidigare än något barn ska behöva lära sig att hånskratt, elaka spratt och förödmjukelse sticker hål i själen som en vass dolk river upp sår i köttet. Claudius är familjens hackkyckling. Av den grymma anledningen att han lever med vad vi idag kanske skulle kalla för funktionshinder, funktionsnedsättning eller funktionsvariation.
Där man har landat idag som verkar ändå vara den liksom gällande bilden av Claudius, det är att han led av någonting som idag kallas för dystoni. Och det orsakas av en störning i hjärnans rörelsecentrum som styr muskelaktiviteten. Och det kan ge upphov till exempelvis ofrivilliga rörelser, skakningar, muskelsammandragningar. Och det tycks på det stora hela vara ett stigma att ha en funktionsnedsättning. Vissa typer av funktionsnedsättningar kunde nästan ses som omen eller hjärtecken från gudarna, alltså illavarslande tecken. För en person som Claudius så är det naturligtvis någonting som ligger honom i fatet.
Nej, det är inte lätt att falla utanför normen på det här sättet i det antika romerska riket. Och det hjälper inte heller att hans far, 29 år gammal, ramlade av en häst och dog kort efter att Claudius föddes. Det är en tragedi för familjen. Givetvis för att förlusten av en älskad make och far är tung. Men också för att de genast halkar neråt på statustrappan. Kanske bidrar det till mamma Antonias antipati mot sin yngsta son. För hon framstår verkligen inte som en kärleksfull mor. Det berättas att de kallar Claudius för monster. Och när de återvänt till Rom lämnar hon över uppfostran av honom till andra. Under flera år verkar han vara i farmor Livias, alltså kejsarinnans omsorg. Men inte heller hon lyckas se bortom hans fysiska begränsningar. Pojken klassas obarmhärtigt som imbecill, efterbliven och oanvändbar. Extra plågsamt är det kanske att storebrorsan, Germanicus, är allt Claudius inte är. En stark atlet, som så småningom ska växa upp till en lysande general och bli stor kändis i Rom. Kanske till och med ett blivande kejsarämne. Claudius däremot, är det ingen som spår en storslagen framtid. Det visar inte minst brevväxling mellan Livia och hennes make, kejsar Augustus, om hur familjen ska hantera sitt problembarn.
Då skriver sig Augustus exempelvis att ska vi introducera honom till det politiska livet och hur ska vi göra då? Ska han i samband med de här spelen till guden Mars, ska han få ordna en bankett för prästerskapet? Ja, men det kan han få. Men ska han få sitta med oss i den kejserliga logen? Ja, där kanske han exponerar sig lite väl mycket. Och det hela slutar med att man bestämmer sig för att inte ge honom en offentlig position helt enkelt. För att inte förödmjuka Claudius själv, men för att inte heller förödmjuka kejsarfamiljen.
Undanskuftningen präglar hela Claudius liv. När han är i 15-årsåldern är det dags för honom att genomgå riten och bli vuxen. Lägga av sig sin randiga barntoga och iklä sig den vuxna mannens kläder. Sin toga virilis. Det brukar vara både högtidliga och livade tillställningar där en stolt fader svassar in på forum i Rom med sin telning och firas med jubel och klang. Men Claudius inträde i vuxenvärlden sker i tysthet. På natten, när ingen ser. Nej, att det en gång skulle kunna bli den här haltande och stammande pojken och inte Germanicus, som till slut kommer stiga fram som Roms högsta ledare, framstår som en skrattretande tanke. Barnet Claudius egen upplevelse av sin uppväxt och ungdomsår finns inte nedtecknad. Men en försiktig gissning är att han inte är lycklig och trygg. Och när tidens pendel har svängt över strecket för vår tideräkningsbörjan och vi är på 10-talet på andra sidan Kristi födelse i kalendern hittar vi vår huvudperson i 20-årsåldern med en alternativ karriär. För trots att familjen verkar döma hans intellektuella kapacitet utifrån hans fysiska tillkortakommanden har Claudius fått en god utbildning från unga år. Och han visar sig vara både en intelligent och flitig student. Den akademiska världen blir hans plats. Och specialiseringen, historia. Kanske föredrar Claudius döda mäns sällskap framför de levandes. Och inte undra på det i sådana fall. Som han blir behandlad av sin omgivning.
Det är sent på kvällens konvivium, gästabud, och på bordet vilar resten av middagen. Slött sträcker en av de liggande aristokraterna ut handen och famlar efter en oliv på ett av faten. Siktar på byltet på golvet, kastar och prickar Claudius rakt i ansiktet. Han grymtar, gör en gest med armen, men vaknar inte ur sin dimma. Hejdlöst fnitter blandas med föraktfulla fnysningar. Att den där är av högsta börd, det är obegripligt. Som vanligt har han glufsat i sig mat så läpparna glänser av olivolja, skälpt i sig krus efter krus med vin och sen dråsat ihop som en säck. Nu andas han tungt med öppen mun. En av middagsgästerna reser sig och smyger fram på sina mjuka tofflor. I ena handen håller han en fjäder. Han sätter sig på huk, vrider på huvudet och flina mot de förväntansfulla åskådarna vid bordet innan han låter fjädern kittla Claudius rakt ner i halsen. Studsar sen upp och hoppar bakåt när den nyss avdomnade på golvet kastar sig fram i en våldsam hulkning. Sällskapet skriker av skratt och Claudius gör en ansats att resa sig men dimper ner på backen igen. Till slut gör värden ett tecken och intassar tre av hushållets slavar, lyfter vant upp honom och bär honom därifrån.
Ja, förutom att sitta med ögonen i rullorna och pennan i hand är det sånt här som Claudius ägnar sig åt. Hejdlöst supande och vildsint spelande. Så berättas det åtminstone. Och så här en bit in i avsnittet är det kanske dags att säga några ord om källläget när det gäller den här delen av den romerska antiken. Det finns några hyfsat samtida historieskrivare. Och med hyfsat samtida menar vi inom en period på ett par hundra år. Och förutom den lite problematiska tidsaspekten är den romerska historieskrivningen också i stor utsträckning påverkad av sin tids politik. Vilket alltså innebär att källorna behöver hanteras med viss försiktighet.
Man måste ju förhålla sig kritiskt, källkritiskt i de skriftliga källorna som vi har. I de fall där man kan också jämföra dem med annat material. Vi har stor mängd mynt, skulpturer, konst etc. bevarade från Claudius tid. Så man kan försöka ta in så mycket olika typer av källmaterial som möjligt för att komma så nära sanningen som man kan.
Men om nu källorna återger verkligheten som den är och Claudius faktiskt är en alkoholiserad arbetsnarkoman, är det kanske för att han inte har så mycket annat att syssla med. För även om kejsar Augustus läser hans akademiska verk, bland annat en beskrivning av Roms historia de senaste decennierna, och blir imponerad av kvaliteten, ruckar han inte en millimeter på sin princip. Claudius är utesluten från det politiska livet så länge Augustus bestämmer. Men se, det kommer han inte göra så mycket längre till. För den gamla landsfadern är ingen ungdom. Och när han väl är borta, kanske det finns en chans för vår Claudius att få komma in i värmen. Kejsar Augustus titulerar inte sig själv kejsare. Och det gör ingen annan heller. För det här med kejsare som vi kallar det för, det är faktiskt inte ett ord som romarna varken använder eller har accepterat som giltig ordning vid den här tiden. På pappret är Rom fortfarande en republik med valda ledare. Men i praktiken är riket ett kejsardöme, där makten går i arv. Och när Augustus år 14 efter Kristus går hädan, klubbas hans sista vilja igenom. Den valda arvingen tar plats som princeps, högste ledaren. Kanske flödar hoppet in hos den 24-årige Claudius. För den nya kejsaren är en nära släkting till honom. Hans farbror, Tiberius. Claudius morskar upp sig, går till farbrodern och lägger fram sitt önskemål. Kan det finnas en aldrig så liten plats i senaten för en bildad och klok man av god familj? Men nej, det gör inte. Claudius blir kvar i sitt limbo och dränker sina sorger så gott han kan. Fyller på vinbägaren lika girigt som vanligt och tröstäter mat av alla de slag. Claudius beskrivs som ett riktigt matvrak, och aptiten gäller även kvinnor. Det sägs att listan över älskarinnor är lång. Men förutom tillfälligt sällskap har vår huvudperson givetvis också en hustru sedan några år tillbaka, som han fått en son tillsammans med. Blöta kvällar på tavernan, fördjupa sig i historia och jobba på att utöka familjen. Repetera det om och om igen, och vi har resten av livet som det skulle kunna se ut för Claudius. Men så griper fru Fortuna in. Och vips flyttas ett kugghjul som på sikt kommer kasta om hela hans framtid. Senast vi träffar Claudius ursprungsfamilj bestod den av en mor som skydde honom och en storebror, Germanicus, som överskuggade honom. Och så har det fortsatt i vuxen ålder. Claudius är trumfad på alla plan.
Germanicus var en av de mest populära medlemmarna i kejsarfamiljen. En av de kanske mest populära männen i Rom, kan man rent av säga. Han var en jätteframgångsrik general. Han hade firat triumf över Germanien. Tagit tillbaka standaren som romarna förlorade i ett ödesdigert slag mot germanerna tidigare.
Den omåttligt populära Germanicus adopteras av kejsar Tiberius och är därmed en av hans mest troliga arvingar. Och Germanicus har själv inte bara en, utan flera söner. Ytterligare ett plus för en eventuell princeps, att ha arvingar inför framtiden. I Germanicus barnaskara finns bland annat en liten knatte som nästan är en maskot för familjen. Han har till och med ett välkänt smeknamn som han har fått efter att föräldrarna klätt honom i en soldatutstyrsel i miniformat. Lilla stöveln kallas han. På latin, Caligula. Men år 19 går chockvågorna höga i Rom. För från södra delarna av imperiet där Germanicus för tillfället befinner sig kommer nyheter med svarta segel. Den store hjälten är död. Och sorgen är monumental. Att förlora sin bror är förstås ledsamt. Men innebär det här att Claudius plötsligt blir intressant för Tiberius, som ersätter en eventuell arvsordning? Nej, inte just här och nu. Men i det långa loppet ska Germanicus död skriva om villkoren för Roms morgondag. Och om Claudius förmår att bida sin tid, kommer han en dag kunna bärga en stor skörd. Men 20-talet är fortfarande tungt för vår huvudperson. När han är lite över 30 slås familjelivet i skärvor. Hustrun som han har varit gift med i över 10 år skiljer han sig ifrån. Orsaken är att hon inte bara varit otrogen utan också anklagas för mord. För att ha varit delaktig i att defenestrera sin brors fru alltså hiva ut henne genom ett fönster. Och sonen? Ja, där slår tragedin till.
Med tappra steg marscherar klungan av romerska soldater fram mot de barbariska germanernas skräckinjagande här. Svingar sina svärd och ropar stridsrop. Germanerna svarar med fula grimaser och glåpord. Sen inleds drabbningen och när den utkämpats är marken täckt av kroppar. Men inte stela och döda utan vilt sprattlande. För svärden är inte smidda av blankt stål utan ihopspikade av träpinnar. Och soldaterna är 10-åriga pojkar som avslutar sitt låtsasslag i en fnissande hög. En av dem springer iväg, håller fram ett päron ur sin packning och ropar till de andra att kolla på honom. Tuggar av en bit, kastar upp den i luften och fångar med munnen. Jublet stiger från pojkklungan. Han tar ett nytt bett, kastar upp päronbiten och springer med munnen på vid gavel för att fånga den. Nya glädjerop och skratt som snart tystnar. För pojkens ögon vidgas och han slår händerna om halsen. Försöker skrika, peka på sin strupe och vifta med armarna. En av de andra rusar för att hämta husets mest erfarna slav medan resten av vännerna skakar den panikslagna pojken. Men biten av frukt sitter ohjälpligt fast i luftvägarna. Och innan hjälpen har nått fram har barnets ansikte skiftat från rött till blått och hjärtat slutat att slå.
Vi kan bara gissa hur det här går till. I detalj har händelsen inte dokumenterats. Men pojken dör av kvävning. Och Claudius står plötsligt ensam. Bedragen av en svekfull och potentiellt mordisk hustru. Och sörjande sitt enda barn. Är det så här tillvaron ska se ut för en uppenbart intelligent man av högsta börd? Visst, Claudius gifter om sig några år efter skilsmässan. Och det ska inte bli den sista dagen han äktar i sitt liv. Men det är väl ändå slöseri att låta honom harva på med historieskrivningen, supandet och spelandet. Ja, det är det. År 37, när Claudius snart är 47 år gammal, är det äntligen någon som inser det. I den romerska politiken har det som vanligt varit en lågintensiv turbulens under 20- och 30-talen. Genom konspirationer och komplotter har skaran av män med rätt stamtavla som kan efterträda kejsaren blivit allt glesare. Och mot slutet av 30-talet, när det i princip bara verkar finnas en kvar, blir det skarpt läge.
Tiberius dör på Capri. Det går som alltid rykten om att det inte är en naturlig död. Det går rykten om att han till och med ska ha kvävts till döds med en kudde, kanske av Caligula. Det vi vet är att Caligula är med Tiberius på Capri. Men vi vet också att Tiberius är ganska gammal vid den här tiden, så det kan ju absolut ha varit en naturligt dödsfall också. Det som stökar nu, det är att Tiberius inte har utsett en formell efterträdare. Han har inte tydligt sagt vem som ska efterträda honom genom exempelvis adoption. Germanicus är död, Tiberius egen son är också död. Så den som kommer att ta över, det är Caligula.
Caligula. Alltså Germanicus son. Den där lilla killen som föräldrarna klädde ut som barnsoldat en gång i tiden. Han har vuxit upp och blir alltså Roms nya herre. Men en oerfaren herre. En ung man utan större kunskaper och med få äldre släktingar som kan vägleda honom. Och Caligula blir Claudius väg in till de rum som tidigare varit igenbommade för honom. Han utser honom till sin medkonsul. Ett mycket ärofullt ämbete. Kanske för att den unge kejsaren vill visa sin äldre släkting vördnad. Eller är det kanske tvärtom? Ett sätt att håna honom och hela senaten?
Caligula väljer här då att plocka fram Claudius ur skuggorna och bli konsul tillsammans med honom. Och det är ju frågan varför han väljer att göra. Är det verkligen för att han vill hedra Claudius eller är det nästan ett sätt att driva både med honom men också att reta senaten, att faktiskt driva med de här republikanska traditionerna och låta då sin farbror Claudius var konsul ihop med en.
Claudius må vara lite av en driftkucku. Men han är omtyckt av det romerska folket, som verkar se bortom hans hälta när han gör entré på kejsarfamiljens plats på kapplöpningsbanan Circus Maximus, eller gladiatorspelen på Roms amfiteatrar. Caligulas stjärna däremot dalar relativt snabbt. Framförallt i maktens spelagångar. Han inledde sin bana på god fot med aristokratin och senaten. Frigav politiska fångar som Tiberius kastat bakom galler. Lätta på censur som rått de senaste åren. Och öste in pengar på maffiga hästkapplöpningar och annat kul för folket. Men snart går det åt ett annat håll. Folket slickar kanske fortfarande i sig godsakerna som rinner ur den nya ledarens ymnighetshorn. Men Roms elit betraktar Caligula med tvekan. Han är relativt ung och mycket självsäker. Något som i kombination med i princip oinskränkt makt kan vara dödligt. Och mycket riktigt visar Caligula ett par år in i sin regeringstid upp en oroväckande nyckfullhet. Det går rykten om att han tvingar senatorerna och deras hustrur till onämnbara saker. Håller i depraverade orger, plågar sina undersåtar och gör sin häst till konsul. Ett sätt att driva med senaten. Hur mycket av det här som är sant vet vi inte. Men att Caligula börjar missbruka sin makt och därmed göra sig impopulär är nog hyfsat välbelagt. Och det finns en gräns för hur långt en härskare kan gå. Särskilt när det är män med våldskapital man ger sig på. Män som finns i ens direkta närhet. Han har en röst som inte passar hans uppenbarelse. Den kralliga militären. En av befälhavarna i praetoriangardet. De kejserliga livvaktstrupperna. Den är oväntat mjuk. Nästan som en kvinnas röst. Och för det har han gång efter annan blivit häcklad av Caligula. Som hittar på den ena elaka fyndigheten efter den andra och plågar honom med. Tills det en dag är nog. Närmare bestämt den 24 januari, år 41.
Det var musiken som fick Caligula att svänga av in på sidogången på sin väg tillbaka till palatset från det påkostade skådespelet. Några aristokratiska pojkar övar på ett framträdande och det vill kejsaren kika på. Men där i gången möts han av något annat. Befälhavaren som är så tacksam att göra narr av. Caligula ler snett och bränner av en gliring. Den sista i hans liv. För militären svarar med att dra fram sitt svärd och drämmer det rakt i kejsarens axel, ner i nyckelbenet. Ett misslyckat hugg, men det får genast sällskap av de andra soldaternas klingor. Vildsint punkterar de Caligulas kropp tills befälhavaren får in sin sista stöt mot plågoanden. Svingar svärdet och halshugger honom. Men inte förrän kroppen är fullkomligt massakrerad slutar de vassa äggen och vina. Och mördarna försvinner iväg, bort från kejsarpalatset och iväg ut i Roms myller av gator och gränder.
Med kejsaren liggande död i den växande blodpölen drar kaoset igång. Hela palatinen, Roms maktcentrum, surrar av rykten, ilska och våld. Mördarna jagar reda på Caligulas hustru och lilla dotter och har brutalt ihjäl båda. Medan den döde kejsarens lojala vakter ursinnigt letar efter banemännen och på vägen hugger de ner tre senatorer. På forum börjar uppstissade folkmassor att samlas. Det här kan gå helt överstyr. Claudius, som känd medlem av den kejserliga familjen, försöker hålla sig undan. Om Caligulas livvakter springer på honom kanske de i villevallan får för sig att han är inblandad och skär halsen av honom. Och om man stöter på dem sammansvurna kan det mycket väl räcka att han är farbror till den hatade diktatorn för att få en dolk i bröstet. Så det är nu Claudius enligt berättelserna smiter undan, in i ett av palatsets rum, ut på en balkong och drar för draperiet. Men glömmer att dra in fossingarna. Så när en av de praetorianska soldaterna klampar in blir han direkt avslöjad bakom sitt tunna lilla skydd. Just där vi tog avstamp i början av avsnittet. med den 50-åriga Claudius som ber om nåd. Men istället blir hälsad som imperator av soldaten. Sen skyfflas han in i en bärstol, konkas iväg till pretorianernas läger strax utanför Rom, där hela gardet med en röst ger honom enväldig makt, och sen meddelar senaten om vad som skett. Och vad har då senaten att säga om det?
Här samlas senaten och tycks diskutera vad ska de göra nu. De verkar vara ganska ovilliga att utse Claudius till ny kejsare. Man väljer trots allt att acceptera Claudius som kejsare. Och det som väl det också visar är vikten av att ha en väpnad styrka bakom sig. Claudius är absolut jätteoväntad som efterträdare av alla medlemmar i kejsarfamiljen. Han har i princip ingen politisk erfarenhet. Han var ingen känd talare. Han hade absolut inte haft några militära kommandon eller uppdrag. Han har inte lyfts fram med kejsarfamiljen. Så att han är ju helt oprövad.
Som extra krydda är Claudius lite till åren kommen och har fortfarande stök med både kroppen och talet. På det hela taget, mycket osannolikt kejsarmaterial. Men det finns inte så många andra alternativ. Så Claudius kan göra sig redo för något som ingen i hans närhet trodde han var kapabel till. Den lilla mobbade pojken, den undanskuffade familjemedlemmen, den hånade farbrodern kliver fram och rakar åt sig storvinsten. Men han vet att det gäller att spela spelet rätt nu. Claudius är ödmjuk, visar inte att han åtrår makten, utan tar det varligt. Inte ska väl jag? Ja, okej. Om ni nu så insisterar. Men bara för allmännas bästa förstås. Och efter några vänder erbjuds han, förutom makten och härligheten, också titeln Caesar. Men om han vill bli någorlunda långvarig på posten som imperiets främste, är det inte läge att drämma till med piska och hårda tyglar nu när en tokig tyrann nyss har hackats ihjäl. Den diplomatiska dansen måste trådas på tå. Dessutom ser Claudius till att stoppa pengar i rätt fickor. Nämligen militärens. Praetoriangardet får en ordentlig tilldelning. Och den ordinarie romerska armén lika så. Så har Rom en ny regim. Men med en ganska gammal ledare. Som bygger upp sin stab på ett lite oortodoxt sätt. Bland de närmaste rådgivarna han utser är flera frigivna slavar. Män som tidigare varit på samhällets botten.
Senaten är inte 100% nöjd med detta. Om vi läser de skriftliga källorna som alltså är skrivna av andra senatorer, så en anledning till att de utmålar Claudius som en svag rent, det är att han litar så mycket på sina slavar och frigivna, för nu sitter de ju på positioner som senatorerna själva tyckte att de skulle få.
Nej, det är inte helt okomplicerat att omge sig med uppkomlingar i det hierarkiska Rom. Och Claudius har också rykte om sig och låta sig styras av en annan lågstatusgrupp. Han sägs nämligen vara en riktig toffelhjälte. Slav under sina fruar. Och när han här på 40-talet installerar sig i det rymliga kejserliga residenset har han utan någon glasklar orsak skilt sig från sin andra hustru och för tredje gången skaffat sig en ny äkta maka. En aristokratisk, strålande vacker kvinna vid namn Valeria Messalina. Runt 25 år yngre än Claudius. Hon har fött honom en son och en dotter. Utmärkt så långt. En bra start på banan som kejsarinna. Men Messalina kommer inte heller hon att bli långvarig i Claudius liv. Och hennes tid på jorden ska sluta med ett brak och en skräll. Det är alltså 40-tal när Rom får en ny kejsare. Och den 50-åriga Claudius efterträder ett skräckvälde. Men han då? Vilken sorts ledare blir han?
Claudius är en väldigt aktiv kejsare. Förutom hans militära kampanjer så bygger han en ny hamn för Rom. Han organiserar Roms finanser. Han tar aktiv del i ett jättestort antal juridiska processer där han sitter som domare. Han låter bygga två nya akvedukter. Det här är jättestora infrastrukturprojekt på alla sätt och vis. Han låter också dra eller stenlägga en ny väg från Italien över Alperna till Donau. Så att på så sätt och vis så framstår Claudius som den mest aktiva kejsaren sedan Augustus och en av de mer aktiva i Roms historia.
Men för att lämna avtryck som kejsare räcker det inte med att bidra till samhällsnyttan. Den som vill imponera i Rom måste göra storslagna erövringar. Stora män före Claudius har redan utökat imperiet i alla väderstreck. Och när han tillträder breder det ut sig från den iberiska halvön i väster bort mot Svarta havet i öster, från Nordafrikas kust i söder till Nordsjöns stränder i norr. Claudius inleder med att stötta en annekteringskampanj i det som romarna kallar Mauretanien, ungefär dagens Marocko. Men hans största framgång sker inte i Saharas brännheta öknar bortom Atlasbergens dimma, utan på rakt motsatt sida av det väldiga romerska riket. Så långt norrut man kan komma. Ja, faktiskt vid världens ände. Antikens romare ser just Rom som världens centrum. Världskartan är ännu inte ritad för dem. Och uppfattningen om det som ligger bortom imperiets gränser är lite suddig. Till exempel vad som finns på andra sidan om det mörka, kalla havet i nord. Det vi kallar för de brittiska öarna, men som för en romare vid vår tideräkningsbörjan förmodligen känns som en annan dimension. En säregen, vild och skrämmande plats. Romarna har varit där och gjort några trevare tidigare, bland annat under Julius Caesar, utan att egentligen göra några större erövringar. Men nu ska den yttersta gränsen forceras. År 42 beslutar Claudius i samråd med sina generaler att Britannien ska infogas i det romerska imperiet. Och de barbariska ledarna där böjer på nacken inför den ädla civilisationens representanter. Så ett antal romerska legioner, totalt ungefär 40 000 man, marscherar norrut mot trakterna av dagens Calais i norra Frankrike. Där en enorm flotta väntar, redo att skeppa dem över vattnet. Men det är inte soldaterna riktigt med på. Och seglar rakt in i ett okänt land, befolkat av gud vet vad. Det är många ytterst tveksamma till.
När vi läser skriftliga redogörelser så har vi just den här fascinationen för personer som lever väldigt långt bort och utanför imperiets gränser. Så att det här kan ju invånarna i Britannien framställa som väldigt några slags naturliga vildar som dricker mjölk och äter kött. Och de klär sig djurhudar och vissa lever till och med nakna. Men de klarar av det här med köld och vind på ett fantastiskt sätt. Så det är både att man framställer dem som något helt annat än romarna och något väldigt barbariskt. Men det finns också en underton av beundran i det här. Eller framförallt en underton av rädsla. För tänk de här personerna då som kan gå omkring nakna i ett jättekajt klimat och är liksom hårda och maskulina. Vad skulle de kunna potentiellt orsaka Rom för skada?
Ett sånt här gäng drar man kanske inte villigt ut i krig mot. Så legionärerna stretar först emot och vill lägga ner vapnen. Men till slut kliver de ombord på båtarna. Och väl på plats får de romerska trupperna snabbt övertaget. För Britannien är inte ett enhetligt rike, utan består av olika stammar som inte alltid är överens sinsemellan. Vilket förstås romarna kan utnyttja till sin fördel. Och när de lyckats säkra en passage över floden Themsen är det dags för Claudius att anlända och agera överbefälhavare. Han är inte där från början, men glider in när det är dags att hösta in segern över Britanniens barbarer. Och trots att Claudius inte har någon vidare militär erfarenhet, kanske knappt ens har lekt krig som barn, är han övertygande som segerrik fältherre. Särskilt när skådespelet drar igång på allvar.
Camulodunum, Britannien, år 43 efter Kristus. Här finns inga stadsmurar, bara befästningsvallar av jord. Och bakom dem, enkelt byggda försvarsanordningar av trä, halmhyddor och så ett brett dike som omger den stora gården i mitten. Inga palats, ingen förfinad glans. Men för första gången syns nu en glimt av en annan värld. Som en man tågar den romerska segerparaden in med skinande hjälmar och färgstarka plymer. Den reslige kejsaren står på en praktvagn, dragen av utsmyckade hästar och blickar ut över sin erövring. Men det som får de kuvade betraktarna att helt tappa hakan är de grå bjässar som höjer sig över alla andra. Elefanterna. Sagovarelser på tunga ben med betar som pekar framåt och en märklig, ormliknande lång snabel till nos. Aldrig har något liknande vandrat i de här trakterna. När processionen har nått sitt mål bär kejsaren till sin upphöjda plats och tar nådigt emot raden av barbarer, kungar och en mäktig drottning från hela Britannien som underkastar sig honom. Claudius och imperiets herravälde sträcker sig nu så långt som till Orkneyöarna ute i havet. Platser så avlägsna att ingen romare ens har skymtat dem.
En omöjlighetens gräns är sprängd. Britannien är erövrat och böjer på nacken inför världens härskare, Rom. Så låter nyheterna som redan är på väg hem till rikets hjärta. Men det är förstås en sanning med modifikation. Det är absolut inte hela ön i norr som är under romers kontroll, utan en del av det som idag är England. Men det ordar man förstås inte om i propagandan. Och för den 53-årige Claudius är det här äventyret en makalös framgång. Han stannar bara lite drygt 2 veckor i sitt rikes nya norra utkant innan han reser hemåt mot Rom för att låta sig hyllas av folket i en maffig segerfest.
Han har fått lov att fira en triumf och det är det främsta man kan göra i Rom. Det är peak politisk karriär som man att få lov att fira triumf. Och då kommer Claudius få lov att färdas i triumftåget. Han färdas längst fram. För att alla som samlas på gatorna i Rom ska förstå vad det man har gjort så har man också med sig bilder och modeller av kriget. Av fiender, av naturen, kanske någon extra svårforcerad britannisk flod visas upp till exempel. Man visar upp krigsbytet och tillfångatagna soldater så att allt ska visas fram för folket vad det är man har gjort. Och sen så avslutas den här positionen med ett stort offer i templet till Jupiter på Kapitolium. Så att det här är ju verkligen en fjäder i hatten för Claudius.
Med Britannien-fälttåget har Claudius bockat av sin stora framgång som kejsare. Någon höjdpunkt som liknar den här kommer han aldrig mer att nå. Nej, förutom den här monumentala triumfen är det faktiskt mest på grund av äktenskapliga skandaler av olika slag som Claudius kommer bli ihågkommen. Riktigt slabbiga uppträden som ännu en gång ska putta ödets hjul i en ny riktning. Fyrtiotalets Rom är en skinande uppenbarelse med utsökt arkitektur och väldoftande trädgårdar. Byggnaderna är inte som många idag kanske tänker sig bara vita och marmorrena, utan smyckade i starka färger. I kvarteren där de rika bor är prakten stor. Men stan är också full av skruttiga hyreshus, schabbiga taverner och så bordeller. Prostitution är en laglig och självklar del av livet. Både kvinnor och män, fast främst män förstås, kan köpa sig tillfällig njutning i ett av de så kallade lupanarierna som finns att uppsöka framförallt i vissa delar av Rom. Det är inte nödvändigtvis ett fullständigt stigma att vara prostituerad. Men en kvinna av hög börd hör naturligtvis inte hemma på en bordell. Och definitivt inte en kejsarinna. Det berättas att hon väntar tills Claudius har somnat innan hon kastar på sig en blond peruk och en mörk kappa och studsar iväg. Ut ur det kejserliga residenset och genom de nattmörka gatorna bort till en bordell. I ett smutsigt bås tar hon sedan plats, sliter av sig kläderna och står i dörröppningen för att locka in sina kunder hela natten lång. Och hon är alldeles omättlig. När morgonen närmar sig får halliken säga till på skarpen att hon måste avsluta sitt arbetspass och gå hem. Och otillfredsställd troppar hon av och återvänder till sina dyrbart inredda gemak i palatset. Det låter som en storyline för ett stycke B-pornografi. En nobel nymfoman som knäcker extra som sexarbetare. Men det här är alltså de antika historikernas berättelser om den unga kejsarinnan Valeria Messalina. Och det finns nästan ingen gräns för snaskigheterna som skrivs om henne. Bland annat ska hon ha gett sig in i en kraftmätning med en kollega om vem som kan avverka flest kunder under en natt.
Det sägs ju att Messalina ska ha tävlat med en sexarbetare och då vunnit med 20 mot 5. Den här tanken på att en kvinna i de övre samhällsskikten förvandlas eller beter sig som en sexarbetare, den har alltid varit ganska lockande i den romerska litteraturen. Och det är naturligtvis ännu mer kittlande om det rör sig om kejsarens hustru. Här är det ju väldigt svårt med sanningshalsten. Jag tror man ska vara väldigt försiktig kring vad man tar för sant i just den här berättelsen.
Om man ska vara krass är det få kvinnor som blir något annat än sågade i de antika historieskrivarnas verk. Men Messalina får en av de mest slafsiga slängarna av sleven. Hon beskrivs inte bara som notoriskt otrogen, utan också som en girig maktspelare. Som går över lik för att få det hon vill ha. Och som inte verkar bekymra sig över att hon på kuppen får farliga fiender. Fiender som är redo att hugga när den ungefär 30-åriga kejsarinnan år 48 syltar in sig i en riktigt osnygg affär.
Rom, hösten år 48. Trummornas rytm och Bacchus ande har piskat upp på kanterna, de dansande kvinnorna till extas. Djurhuderna flaxar runt kropparna när de stampar i marken, och runt om dem svämmar karen över av vinpressarnas druvsaft. Messalinas hår fladdrar i vinden när hon svänger den rituella tyrsostaven, symbolen för fruktsamhet och välstånd. Och bredvid står hennes make, men inte kejsaren, utan hennes nyblivna gemål. En stilig ung senator som hon har vikt samman med i en ohelig ceremoni under kejsarens resa till hamnstaden Ostia. Messalinas älskare, skrudad i en krona av murgröna och skor med höga klackar, rör sig i takt med den upphetsade körens sång. Här och nu är det som om det inte funnits någon morgondag. Men utanför trädgårdens murar är den bistra verkligheten på väg att komma ikapp dem. För i Villervallan klättrar en av de berusade deltagarna upp i ett träd. När han blickar västerut ser han hur himlen förmörkas. Över Ostia har en storm piskats upp. Och den närmar sig med rasande fart.
Messalina, Roms kejsarinna, har alltså helt öppet gift sig med en annan man. Och nu delar hon inte bara den äktenskapliga sängen med honom, utan sägs också planera för att ersätta Claudius med sin nya man på kejsartronen. Är det här verkligen sant? Ja, vi får ta ryktena som historikerna skrivit ner med en nypa salt. Men förmodligen har hon åtminstone en relation med den här mannen. Oavsett är det här slutet för Messalina. Claudius trogna män ser till att kejsaren får höra talas om vad som står på. Och sen är det klippt för den otrogna hustrun och hennes älskare. Båda avrättas, utan pardon. Det berättas att den 58-årige Claudius inte visar ett uns av sorg eller ilska när hennes död meddelas honom. Han fortsätter bara måltiden han är mitt uppe i. Inte heller senare kommenterar han Messalinas öde eller ägnar henne några känsloyttringar. Istället beordras i senaten att hennes namn ska raderas från inskriptioner och skulpturer av henne ska rivas ner. Modern till Claudius barn är inte längre en önskvärd person i den romerska historien. Och nu är det slut med fruar för kejsaren. Inför sitt praetoriangarde säger han att de har tillåtelse att ha ihjäl honom om han skulle få den dumma idén att gifta sig igen. Men som med så många andra utfästelser om att bli en bättre människa som många av oss brukar svänga oss med och sen snabbt överge, knycklar Claudius ihop sin antigiftermålsplan, kastar den i sopkorgen och har inom bara några månader, i början av år 49, hittat sig en ny maka. En som man känner till väl. Lite för väl, skulle kanske vissa säga.
Claudius nästa hustru är Agrippina den yngre. Hon är barnbarns barn till Augustus. Så att hon är ju verkligen också ett gott gifte i kejsarfamiljen. Det är ju bara då det här problemet med att de är väldigt nära släkt. Att Claudius är hennes morbror. Och det är ju olagligt att gifta sig med en så nära släkting. Även i Rom. Det räknas som incest. Men Claudius får senaten att faktiskt besluta om en lagändring så att deras äktenskap blir lagligt.
Agrippina. Hon är för övrigt inget menlöst våp eller intvingad i det här äktenskapet, om nu någon trodde det. Nej, hon har jobbat stenhårt för att det här ska bli av. Om hon gifter sig med Claudius ger det hennes maktposition en skjuts. Och hennes son hoppar genast snabbt upp högt på listan över tänkbara framtida kejsarkandidater. Relativt snart efter att äktenskapet ingåtts, år 50, adopteras Agrippinas 13-åriga son av Claudius och får därigenom ett nytt namn. Nero, Claudius, Caesar, Drusus, Germanicus. Men låt oss kalla honom Nero. Han trolovas också med Claudius dotter, vilket alltså, om vi rätar ut släktleden lite här, innebär att Claudius är hans mors farbror, adoptivfar och blivande svärfar på en och samma gång. Både adoptionen och trolovningen handlar förstås om att stärka familjens aktier för framtiden. Claudius kommer inte leva för evigt och hans egen son Britannicus är bara 9 år gammal. Det gäller att säkra upp så man inte står utan arvingar helt enkelt. Men kejsarens strävan att trygga släktens framtid innebär att en tävling om att stå först i kön till att ärva prinkapstiteln inleds. En tävling där insatsen är livet. Det berättas om järtecken, sällsamma omen. Blod regnar från himlen. En gris föds med hökklor. Ja, kanske är det lika osannolikt som det låter. Men allvaret i berättelserna avslöjar att något avgörande är på väg att ske. På hösten år 54 närmar sig Britannicus myndighetsdag. När den väl är passerad kommer han att kunna utmana sin adoptivbror Neros maktanspråk. För Nero skulle det vara himla smidigt om kejsartiteln kanske snart blev ledig. Och tänka sig, som av en händelse, råkar Claudius plötsligt bli krasslig.
Den 13 oktober 54, efter vår tidräkning, då tillkännager man att Claudius har dött efter att ha varit sjuk en period. Man hade försökt att muntra upp honom. Man hade kallat in komediskådespelare som skulle få Claudius att må bättre. Senaten hade bett för hans tillfrisknande, men det här hade inte hjälpt. Claudius avlider. Vid lunchtid samma dag så kommer Nero ut. Han placeras i en bärstol och han förs till praetoriansoldaterna.
Nero verkar vara nästan lite misstänkt redo att utkräva sin adoptivfars roll. Kanske så redo att det finns anledning att tro att Claudius kan ha fått lite hjälp på traven i att passera över till de dödas rike. Förvisso har Rom gisslats av obehagliga feberepidemier på senaste tiden. Och förvisso var Claudius 63 år. Ingen ungdom direkt. Men när helst en romersk kejsare lämnar jordelivet kan det finnas orsak att ta på sig utreda glasögonen och se sig om lite. Främst i den närmaste familjen. För det går rykten om att Claudius död kan ha varit resultatet av hans sista måltid. Spetsad med gift. Och att den som ligger bakom dådet är Agrippina. Hans hustru och Neros mor. Det vore inte första gången en maktspelare mördar en annan. Men historieskrivningen har varken friat eller fällt. I Claudius testamente står att makten ska delas mellan Britannicus och Nero. Men Britannicus råkar visst dö bara några månader efter Claudius. Dagen innan hans 14:e födelsedag, när han skulle träda in i de vuxnas värld, ger han upp andan. Återigen, behändigt nog för Nero. En av de romerska historieskrivarna är tydlig i sin beskrivning av vad som sker. Nero och mamma Agrippina låter förgifta Britannicus vid en flådig middag. Och sen behöver Nero inte bekymra sig för att styvbrorsan ska hålla på och kräva en del av makten. Nu är kejsarämbetet hans. Efter sin död gudaförklaras Claudius av senaten. Och riket sörjer förstås sin kejsare. Men han får inte en särskilt stark ställning i den romerska historien. Först långt senare, på 1900-talet, börjar han göra sig bekant igen. Hans liv uppmärksammas i en brittisk roman, Jag Claudius, som sedan på 70-talet gör braksuccé som tv-serie. Och i den framstår Claudius som ett under av förnuft bland romerska kejsare. Särskilt i jämförelse med hans före- och efterträdare.
För Claudius är ju trots allt inte en av de galna kejsarna traditionellt sett. Det brukar vi ju anse då att exempelvis Caligula eller Nero var. Och Claudius hålls ju ändå högre än så. Även om man inte är där uppe i absoluta toppen med Augustus och de andra, så är han väl kanske någonstans där i mitten.
Om nu måttstocken är inte helt galen, får väl Claudius anses klara godkänt betyg. Men någon god och rättvis kejsare var han inte. Claudius levde och ledde enligt sin tids principer, som tillät diktatorer att agera nyckfullt och med sin egen ära som högsta mål. Ändå blev det inte megalomana egoprojekt som han lämnade efter sig, utan förnuftiga infrastrukturlösningar som vägar, akvedukter och en praktisk hamn. Och om han nu satte praktisk samhällsnytta först, kanske det hänger ihop med hans roll som den eviga underdogen, som aldrig kunde ta makten för given, och därför inte heller hade utrymme att missbruka den.
Du har hört P3 Historia. Av och med Cecilia Dyringer, Erik Lakvist, Sardar Strad.
Vill du veta mer om litteraturen som ligger till grund för avsnittet? Finns en lista på vår hemsida.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.